I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ett lite annorlunda intro idag, för solen skiner så bra. Tralalala, ja, man blir ju glad.
23:e raka poddstarten som är på det viset. Låter så. Fast du gör vissa små justeringar varje gång.
Det glädjer mig att du har uppfattat de här små olikheterna i introt. Precis. Idag körde jag lite annan variant på det.
Ja. Det är rätt bra. Hur är det med dig?
Det är alldeles utmärkt.
Ja.
Solen skiner, våren är nära.
Du har varit i Västmanland.
Ja, jag har varit runt lite olika möten idag.
Ja.
Och du har cyklat. Du kör hårt nu.
Ja, jag har cyklat massa gånger de senaste 2 veckorna. Det är jättehärligt. Det har ju varit kanonväder ute, så att det gör ju inte ont, kan jag säga.
Nej, man ser det på din Insta.
Ja.
Det är mycket, mycket solbilder i cykel i snabb fart.
Ja, precis. Och jag har ju varit så smart. Jag har köpt en sån här GoPro-kamera till min dotter. Och den använder ju bara jag hela tiden. Så nu kan jag lägga ut lite snygga bilder, lite schyssta filmer och sådär. Eller schyssta och schyssta. Det är ju oftast på en ful gubbe. Men nåja, så är det, vet
du. Du är så fin så, Roberto. Ja, vi har mycket att prata om idag i podden, som vanligt. Det har ju hänt rätt mycket i sportvärlden sen förra veckan.
Ja, jisses.
Jag tänkte bara liksom kommentera det, att vi har ju faktiskt hållit våran ambition att köra varje vecka.
Ja,
Det känns rätt bra.
Ja. Sen hoppas vi bara att vi får till det med tekniken så att allting funkar liksom framöver, för det är ju lite enerverande liksom annars. Vi kör ju gärna straight liksom. Inga omtagningar och bara, det är ju bara vi. Och ibland säger vi massa knasiga saker som inte stämmer överens med verkligheten. Men då får vi ta det.
Exakt, vi klipper inte så mycket.
Nej.
När du säger att det bara är vi, så låter det som inte ingen jävel som lyssnar. Men vi märker ju också att antalet lyssnare ökar väldigt mycket när vi har börjat köra mer frekvens varje vecka.
Jo, men det kanske blir som en liten röd tråd för dem också, liksom, att det blir lite enklare att hänga med.
Ja.
Såklart. Så, men det är ju fortfarande bara en som har skrivit en recension på iTunes. Så gör gärna det, så vi får reda på vad ni egentligen tycker. Alltså, det kan ju vara bra eller mindre bra. Och de mindre bra kommer vi att radera sen, och så behåller vi de bra.
Exakt. Mm. Så gå in där och sätt 5 stjärnor. Då blir vi glada.
Ja, precis.
Du, vi ska börja dagens podd ifrån sportvärlden och mera specifikt i fotbollsvärlden.
Ja.
Och Sverige har ju spelat landskamp mot Vitryssland.
Ja, men du, har du tänkt på en sak gällande fotboll? Vi har knappt nämnt Zlatan de senaste två poddarna. Eller jag tror inte vi har nämnt honom alls.
Nej, det stämmer. Mm. Vi brukade ha honom som stående inslag där tidigare, men nu har det varit lite tyst. Det kan ha att göra med att han har varit avstängd också och att han inte är med i landslaget.
Nej, precis. Så vi håller oss till de som faktiskt är med i landslaget. Och då var det ju VM-kvalmatchen mellan Sverige och Vitryssland på hemmaplan, Friends Arena. Kalasväder, lite kyligt kanske så där på eftermiddagen, men det var ju en tidig match och det märks liksom på publiken. Det är många, många fler ungdomar som jag tittar på matcherna när de börjat, som nu då klockan 6. I vanliga fall så brukar det vara lite senare, typ 8:45 på kvällen. Och då är det ju ganska få barn som är där och tittar.
Ja.
Men det, jag tycker det är kul, för jag håller mig ju ofta ute på fanzone innan matchen börjar. Och det som var lite speciellt den här gången, det var att Postnord var, som kanske vill komma och sponsra vår podd så småningom. De var ju matchvärd, så heter det. Och de hade Ero där, en av sina postisar, cykelpostis, som brukar hålla till på Söder i södra Stockholm. Men den här gången så fick han cykla in med matchbollen med sin postcykel. Och Ero, han cyklar fortare än vad jag brukar göra, kan jag säga, på mina cykelrunder. Det gick väldigt fort. Han var väl inne på arenan i 10 sekunder. Han var ju lite nervös innan där.
Ja.
Så det bara rasslade till och så var ju bollen på plats då.
Han hade fokus på att leverera. Och leverera snabbt.
Ja, så bröt han mot 68 centimeters regeln som jag sa åt honom att försöka tänka på. Att ta av sig hjälmen när han ska gå fram till det här podiet där bollen står. För det är ju liksom 68 centimeter från cykeln. Alla ni som går in på ICA, Konsum och alla möjliga affärer och handlar frukt med hjälmen på. Sluta med det nu.
Det där var intressant. 68 centimeters regeln. Ja, hur uppstod just de här 68 centimetrarna?
Ja, det vet jag fan. Men det är i alla fall en viktig regel att hålla sig till.
Okej, så man ska inte, som jag gjorde när jag hade cyklat Vätternrundan, liksom kanske en timme efter att jag hade gått i mål och skulle ta ett foto på alla vi som åkte tillsammans, har vi hjälmen på mig på det fotot då, eller?
Ja, men är cykeln nära så är det väl okej?
Ja, men det var den inte. Den var lång. Den var liksom inpackad i bilen med det där laget.
Ja, då blir det en bestraffning.
Det var inte helt okej, va?
Det var inte okej.
Det var inte bra cykelkod.
Det var ingen cykelkod.
Jag ska komma ihåg det där. Det var bra. 68 centimeters regeln. Och sen,
jag ska inte säga så mycket. Det var en gång jag och Adansson var ju nere och fika i Djursholm. Men de har ju en jättefint fik där precis vid vattnet. Och då kom ju han på mig och tog ett kort när jag var ju lite trött, tror jag. Så jag undrar om inte det hade varit lite utgång dagen före. Och sen så låg jag lite halvsexigt där på bryggan på en bänk och hade ju hjälmen på mig när jag skulle dricka kaffe.
Det finns dokumenterat på bilden.
Ja, jag tror att vi har kastat den. Ja.
Ja.
Så det kan hända. Den bästa håller på sig.
Den bästa.
Ja, lite ödmjukt. Ja. Då.
Du, vi var inne på Sverige Vitryssland. Emil Forsberg var väl utropstecknet där med sina två mål.
Ja, han är ju han ser ju väldigt säker ut. Alltså, han har ju fått, det känns ju som han har alltid haft ett ganska gott självförtroende, men de här månaderna och succén som han gör i Leipzig verkar ju smitta av sig också på landslaget. Så det var ju några mål som inte var så här jättevackra, kan man inte säga. Och ena målet var inte ens mål. Jag tror Marcus Berg 3-0 mål, det var ju bollen aldrig över linjen riktigt, men man dömde just mål i alla fall där då. Men Emil Forsberg var ju bra. Han blev ju också utsedd då av en kille som heter Oscar, som kommer från Min stora dag. Varje match så är ju Min stora dag, som är en fantastisk stiftelse som du hjälper ungdomar som är, kanske ligger på sjukhus väldigt mycket för att de har någon svår sjukdom. Eller inte bara kanske, de gör det. Och så kan de ansöka om att vilja åka till något speciellt ställe då. Och den här gången var det Oscar som ville åka och titta på Sverige. Och då istället för att ge någonting till spelarna som matchens lirare, så lägger fotbollförbundet in en slant till Min stora dag istället. Vilket är ju mycket smartare. För många gånger har ju de här priserna legat kvar i omklädningsrummet som spelarna får. Så att det är ju Det är ju en fin gest. Och Oskar tillsammans med representant från Postnord just, de valde Emil Forsberg som matchens lirare. Och det var ju ingen som hade någon åsikt om det givetvis. Han var ju väldigt bra. Så var det kul att se Isak Kiese Thelin som kom in och lyckades göra mål också. Så honom bytte de ju in i andra halvlek. Och viktigt också för honom att få göra ett mål. Alltså alla de här unga spelarna liksom, att de levererar. Jag tycker överhuvudtaget så var ju Sverige aldrig riktigt hotat av Vitryssland. Så det var ju en viktig och tung 4-0-seger samtidigt, Jesper, som det blev en jätteknall mellan Bulgarien och Holland.
Bulgarien slog ju Nederländerna med 2-0.
Mm. Det var ju döviktigt för Sveriges del, inte minst då, och dösynd för Nederländerna. Men det är ju ingenting vi lägger någon vikt vid i för sig. Nej, men de låg ju lika där. Alltså Frankrike hade ju 10 poäng för den här omgången. Och Sverige och Holland hade ju 7 poäng då. Så att Sverige har ju dragit ifrån Nederländerna och det var ju förstås jäkligt viktigt. Nu är det ju liksom, nu är det bara ettorna som går direkt vidare. Tvåorna får ju spela en playoff-serie så småningom. Så att, men det är ju bättre att bli två än trea, för då är man ju helt borta. Så att jättebra av Sverige som nu i nästa VM-kvalmatch kommer att möta just Frankrike. Och tänk om vi slår Frankrike på hemmaplan. Det är ju den 9 juni som den matchen spelas på Friends Arena. Och då är det den sena tiden, 2045. Då kommer vi att komma upp på samma poäng som Frankrike. Det vore ju en rysare alltså.
Verkligen, det vore ju väldigt häftigt. Jag tycker det känns ganska bra. Sveriges utgångsläge just nu är helt okej faktiskt. Och de hade ju 1-1 mot Nederländerna och sen förlorade mot Frankrike med 1-2. Men där tog man ju ledning med 1-0 och det hade kunnat gå lite annorlunda faktiskt. Sverige hade ju några chanser som de brände faktiskt för att få en poäng mot Frankrike. Så det känns som, ja, det kan gå vägen där tror jag. Ja.
Och vilket, alltså Janne Andersson, jag ska ju inte säga något illa om Erik Hamrén liksom, men det känns ju som att de är mer öppna i det här laget. Alltså man märker det på alla sätt och vis. Spelarna är tacksamma mot funktionärerna som står där och går fram och tackar dem för en bra match. Och till och med de, vet du, säger det då. Och sen Janne som, vi hade ju ett regimöte direkt efter, vi som jobbar med det där med spikeriet och ljud och bild och musik och sådär. Och han kommer in så här, kan man få en korv? Ja visst, det var ju bara att gå in och hämta en korv. Han var lite hungrig efter matchen och det hände ju aldrig tidigare. Så att det är mer öppet landslag. Han vill ju ha det på det sättet och man har ju väldigt olika sätt att styra ett lag på. Men det känns riktigt nice. Alltså, det känns... Sen får de inte bli för, liksom, man vill ju ha lite distans till landslaget. Man vill ju att spelarna och landslagsspelarna ändå ska vara stjärnor. Så det gillar jag. Det är ju någonting, jag gillar ju vissa som är lite diviga, men alla kan inte vara diviga. De har inte den potentialen om man säger så. Lite distans måste de ändå hålla. Det får inte vara så att de helt plötsligt dyker upp på våra små möten där inför matcherna och bara för att det ska vara så öppet som möjligt i landslaget, utan jag gillar ju ändå att det finns en viss distans liksom. Men jag vet inte om man ska kalla det för ödmjukheten, att den har blivit annorlunda, det tror jag inte heller, utan det är ju, de visar kanske sin rätta sida på ett annat sätt med den här typen av ledarskap.
Absolut, det är ett annorlunda sätt att leda och det krävs kanske ett annat ledarskap nu när vi inte har Zlatan. Vi har ett, alla måste vara med och bidra och vi litar mycket på kollektivet, att hitta bra samspel där. Sen har vi ju, det är kul att Emil Forsberg och Berg och så där kan kliva fram och prestera. Jag tyckte också Jimmy Durmaz var väldigt bra i matchen.
Ja.
Så att det var flera som spelade bra och bidrog.
Nej, det var roligt. Jag var ju där som speaker som sagt var och det är ju på Discovery Networks eller Kanal 5 som matchen visades ju direkt sent. Så det var ju lyckat förstås när det går så pass bra. På tal om fotboll får jag nämna en grej om italiensk fotboll.
Kör.
Gigi Buffon.
Ja. Yes.
Gigi Buffon från Camaiore. Han är ju, eller från Carrara egentligen. Han är ju bara ett stenkast från där jag bodde när jag var grabb. Typ det är inte ens en mil. Kanske 7-8 kilometer mellan oss två. Och Gigi Buffon är ju inte sådär purung längre. Men när de spelade mot Albanien nu, Italien, så gjorde han sin 1000:e elitmatch.
Fantastiskt.
Det är mycket alltså. Och då är det både Serie A, det är cuperna och det är... Men sen han blev elitfotbollsspelare så har han spelat 1000 matcher. Och det, han är ju inte unik med det givetvis, men det är ju inte så här jättemånga som lyckas att komma upp i så många matcher. Och typiskt nog, målvakter förstås håller ju på en väldigt länge, men det finns ju andra också utespelare givetvis som har spelat otroligt många matcher i sina karriärer. Men det är ju liksom en häftig siffra att komma upp i för Buffon. Som ja. Han var ju med och vann VM-guld, 2006 var det Italien vann VM-guldet, han har ju varit italiensk mästare. Jag tror det är 7 gånger att han var i Champions League-final 2 gånger. Och han var ju också en sån här ungdomsstjärna. Så han var ju med i landslaget som ungdom och som U21 också. Så att han har ju varit med skitlänge. Och det verkar ju inte liksom på något sätt att han är på gång att lägga av heller.
Nej. Just det här VM-guldet med Italien 2006 var emot Frankrike i finalen. Det kommer jag aldrig glömma. Jag var på Sicilien när det... När Italien vann. Det var galet kan jag säga.
Zinedine Zidane som skallade Materazzi i bröstkorgen.
Yes.
Oh, vilken ryse. Det var det allra sista som Zinedine Zidane gjorde som fotbollsspelare. Nu är han ju tränare då, men som fotbollsspelare var allra sista. Så sån sjukt fin karriär alltså, som han hade. Så är det liksom det som väldigt många kommer ihåg.
Ja, och han var en fantastisk fotbollsspelare.
Ja.
Och den matchen kunde ha slutat annorlunda om han hade varit kvar på planen.
Mm.
Du nämnde att han var från Carrara. Visst är det så att det är därifrån den här Carrara-marmorn kommer?
Ja. Bergen är helt vita, vet du.
Det är häftigt
så
där.
Har man inte varit där, då ska man upp och kika faktiskt. Det är ju ganska dramatiskt när man kommer upp dit och ställer sig på någon klippkant och ser hur de liksom håller på att utarma det där... marmorn från berget. Det är ju helt sjukt alltså. Ja. Väldigt fascinerande. Och det är små butiker man kan köpa. Små jättestora figurer också kan jag säga. Som är typ 2 meter höga. De är ju lite svåra att trycka in i bilen.
Ja. Mm.
Så det stämmer.
Det stämmer, precis. Du, vi ska gå över till lite motorsport. Du har ju dragit igång nu med Formel 1 och MotoGP.
Mm.
Och jag vet att du har lite koll på det. Vad har skett där?
Ja, koll och koll. Jag gillar ju sen barnsben Ferrari förstås. Och i Italien går de ju helt bananas, alltså det här Ferrari-stallet. Och det har jag ju sett. Jag läste ju Gazzetta dello Sport inför starten här nu i Australien. Då, i Australiens GP som ju kördes i helgen. Och alltså de var ju så övertygade där i Italien att nu har vi hittat rätt och... Under vintern så har de gjort så fantastiskt bra tester och de har jobbat intensivt, alla tekniker och hela staben har ju hyllats liksom. Och så började jag liksom fundera så här, fan, sen ska det bli som 2016 där det inte blev en enda VM-seger. Men Sebastian Vettel, tysken som ju är en av förarna i Ferrari-stallet, han drog till med en seger och det blev ju en ganska övertygande seger till slut mot Lewis Hamilton som var två, blir ju det största hotet då. Eller kanske är den stora favoriten till och med Lewis Hamilton. Som precis som Vettel ju redan har vunnit VM-serien. Men som sagt, Ferrari verkar ha gjort jobbet rätt. Och det var ju första segern sedan 20 september 2015. Då de vann senast då. Och just genom Sebastian Vettel. Vettel har ju... vann ju den säsongen tror jag 3 stycken Grand Prix och sen dess har de inte vunnit någonting och han var ju väldigt väldigt frustrerad förra året, men nu är han ju skitglad givetvis och nu har de ju fått en smakstart här för Harry, så jag tänkte jag skulle följa det där lite grann. Vi har ju en svensk som kör Formel 1, Marcus Eriksson, Kumla kille, närking. Och Marcus som gillar att cykla för övrigt, det är ju några, de håller igång med lite olika träning kan man säga. Han och Fernando Alonso cyklar gärna mycket för att hålla igång. Och Marcus Eriksson blev påkörd direkt första varvet. Och sen hade han ju problem med bilen. Och till slut, jag tror att det var på 20 eller 22 varvet, så var han ju tvungen att kliva av.
Ja, han får inte riktigt ordning på det. Och har väl inte riktigt lyckats så bra i Formel 1 får man väl ändå säga. Som... Sen kanske inte förväntningarna är så där skyhöga på honom, men det har varit lite tungt.
Ja, Marcus har ju, han kör ju för Sauber-teamet och gör väl sin fjärde säsong nu, tror jag. Och det är klart, det är ju svårt för många team att kunna mäta sig med de allra största som är så fruktansvärt dominanta liksom. Så att får han till något bra resultat, sedan något topp 10 resultat, så är ju säkert, ja liksom, så kan ju det kanske lyfta hela teamet lite grann. Vi får ju se. Men det är ju en lång serie. De kör ju över hela världen som vi vet, och det är 20 stycken deltävlingar i Formel 1. Och det avslutas ju precis som förra året i Abu Dhabi, där de har en helt fantastisk bana, där man ju också kör en cykeltävling varje år faktiskt. Och avslutar liksom Abu Dhabi Tour inne på Formel 1-banan. Men förra året vann ju Nico Rosberg. Det var ju lite tungt av honom, tycker du det? Att liksom vinna för första gången. Hans farsa, Keke Rosberg, vann ju 1982 Formel 1-VM. Och så vann ju han som, då var han 30 år tror jag, Nico Rosberg. Och så bestämde han sig typ dagen efter, tjopp, nu lägger jag av.
Ja, det var iskallt.
Det var iskallt alltså.
Det är ett bra sätt att avsluta karriären på.
Coolt.
Ja, faktiskt.
Så är det med det, vet du, med Formel 1 igång. Jag vet inte om vi kommer att komma tillbaka så mycket till Formel 1. Jag tyckte bara det var kul liksom att berätta att det var igång för de som inte är så där jätteinbitna. För annars är ju Formel 1 är ju stort. Alltså, också i Sverige finns det otroligt många intresserade. Och kanske mycket tack vare Janne Blomqvist också, som ju kommenterat Formel 1 i många, många år.
Och
Eje Älg. De två kamperar ihop hur mycket som helst. Och de är ju också helt cykeltokiga, vet du.
Är de det?
Ja, framförallt Eje. Han cyklar mycket.
Ja.
För fasen. Och det gillar jag, va? Då blir de mina kompisar.
Då är det värt att nämna dem.
Ja.
Du, jag tänkte vi kan prata lite MotoGP också. Det kördes i Qatar och det var en 22-åring som vann.
Mm.
Vad har vi därifrån? Du,
på tal om cykel kom jag på han Fernando Alonso. Får jag bara avsluta med det?
Ja.
Han var ju på väg, vet, att köpa ett cykelstall. Det var ju Scaltelli och Scaddi-stallet, ett basketlag som hade hållit på hur länge som helst och var hur populära som helst. Så ville han köpa deras licens. Han är ju så otroligt cykelintresserad. Så han anställde till och med Paolo Bettini, heter en gammal världsmästare i cykel. Han sa upp sig som förbundskapten för Italien i cykel för att bygga upp det här laget åt Fernando Alonso. Och Alonso betalade ju Paolo Bettini givetvis. Han var ju tvungen att ha någon form av lön. Och liksom rekade läget och hade massa kontakter med cyklister. Men sen rann det ut i sanden. Alonso hade väl fullt sjå med sin egna karriär. Han är ju fortfarande igång som sagt i Formel 1. Även om det går så där. Och det ryktas om att han inte ens kommer att avsluta den här säsongen kanske. Eftersom ja, det är väl lite problem i teamet vad jag har förstått. Hur som helst, MotoGP dragit igång också. Det blev spansk seger. Movistar Yamaha har ju framförallt varit ett med Valentino Rossi. Men nu har de fått in en jättetalang, en 22-årig spanjor som heter Maverick Viñales. Som är ett fantastiskt namn för övrigt. Han är från Figueras, ligger utanför Girona där det bor en massa cyklister. Det är mycket cykelsnack som ni hör här emellan.
Och de här... Du har många kopplingar till cykeln.
Ja, precis.
Men jag måste säga, Maverick är ju ett fantastiskt coolt namn.
Ja. Och jag ska ta reda på varför han heter så. Men hur som helst, den här Viñales, han gjorde ju processen kort med gubbarna kan man väl säga. Andrea Dovizioso var ju bäst av de som inte vann, om man säger så. The first loser. Han kör ju Ducati-teamet och så hade ju Viñales sin stallkamrat, den omåttligt populära Valentino Rossi som trea då. Rossi är ju 38 år, va? Och till skillnad från Viñales som ju gör sin andra säsong i MotoGP, vann ju en deltävling förra året, gjorde han. Men nu tog han sin andra och det kommer att komma många fler, men Valentino Rossi har ju vunnit 125-serien, hette det på den tiden, 125-klassen en gång. Han vann 250-klassen en gång och så har han vunnit MotoGP 7 gånger. Det är ju helt galet. 5 gånger har han varit tvåa i VM och 2 gånger har han varit trea dessutom i mästerskapet. 114 segrar har han.
Galet.
Det är galet. Och 221 gånger har han varit på pallen, men det som är lite spännande och visar att han verkligen är en sån där manåkare, Valentino Rossi, han har ju gjort några av de mest spektakulära omkörningarna som ju har setts miljontals med gånger på YouTube. Han har liksom 60-tal gånger bara varit i pole position. Så att det är ju verkligen en manåkare. Jag tycker han är dö-cool. Och håller i tänk vad många generationer han har gått igenom. Liksom. Folk som har kommit och gått i sporten och han fortfarande är där. Coolt.
Det är strångt.
Det är verkligen strångt.
Du, Roberto, känner du dig strång idag?
Ja. Är det dags?
Nu är det dags, vet du.
Fy fasen.
Det är dags för Roberto svara.
Åh nej.
Och vi vet alla reglerna. Det är 5 frågor inom kategorin blandad sport. Och Roberto ska försöka svara så många som han bara kan. Han brukar ibland köra utan alternativ. Men behöver han alternativ så får han det. Och ett fint pris utlovas den dagen han sätter 5 av 5. Du har haft 4 av 5 många gånger. Idag kanske är the day.
The day.
Today it's gonna happen, man.
Nu kör vi. Nu ska jag... Fasen. Ja. Jag är lite nervös. Kör!
Per Arvidsson vann guldmedalj från OS 1980 i Moskva. I vilken gren tävlade han?
Ja, gren. Det var ju simning. Per Arvidsson var ju en fantastisk fjärilsimmare.
Du behövde inte ens några alternativ
där. Nej, nej. Det är väl hans grabb som är skitduktig skidåkare, va? Alpin skidåkare. Just. Han har ju dubbla medborgarskap så han skulle kunna tävla för Sverige så småningom.
Ja, och simning är helt korrekt. Du har ett rätt.
Nu det var ju han och var det inte han och Bengt Baron som tog hem medaljerna där på OS 80.
Stämmer, stämmer. Fast Bengt Baron, han låg på rygg och räknade glödlampor.
Glödlampor.
En det glöd... man gör ryggsim.
En glödlampa, 2 glöd. Fan vad sjukt. Ja, ja.
Okej, fråga 2. Ja. Gillis Gravström delade brandguldet 1929. Vilken sport?
Oj.
Gillis Gravström.
Alternativ, tack.
Brottning, cykel eller konståkning?
Konståkning.
Du säger konståkning. Och det är rätt.
Yes.
2 av 2, Roberto.
Nu I'm on fire.
Okej, fråga nummer 3. Och vi kommer in på hockey. Vem har gjort flest mål i Tre Kronor-tröjan? Vill du ha alternativ?
Ja.
Är det Jörgen Jönsson? Är det Kenta Nilsson? Är det Mats Sundin? Är det Sven Tumba Johansson eller är det Håkan Loob?
Åh, vad svårt. Loob har ju vunnit allt. Och Loob känns ju som att han har gjort en jädrans massa matcher. Men samtidigt så liksom de här proffsen får ju inte vara med i landslag. Och vem sa du utav Jönssonbröderna? Jörgen Jönsson.
Jörgen Jönsson.
Nej, det är jäkligt svårt att tro. Jag säger Loob.
Du säger Håkan Loob?
Ja.
Tyvärr, Roberto.
Åh, Sven Tumba.
Sven Tumba.
Ja. Ja, jag kunde ge mig fan på det. Bara för att på den tiden spelade de ju nästan bara landslaget, tänkte jag säga. Men det var ju i alla fall med på varenda turnering. Ja.
Ja, men du har 2 av 3. Så kämpa på.
Men jag vill åka till Thailand. Nu! Nu!
Ja, Thailand är cancel Thailand idag igen alltså. Ja. 5 av 5 är det som gäller för en all inclusive till Thailand.
Ja.
Ja, okej.
I alla fall idag var det så.
Spelen i Oslo blev en enorm framgång publikmässigt. Det är alltså OS-spelen i Oslo 1952. Tidigare hade OS i Garmisch-Partenkirchen varit mest besökt med cirka 135 000 åskådare. Jaha. Men hur många åskådare var det då i det här välbesökta OS-et i Oslo?
Ja, alltså vad då? Höll de på att räkna in varenda åskådare där?
Ja.
Ja.
Ska du ha alternativ eller?
Ja.
Det är alltså, tidigare rekordet var 135 000.
Mm.
Då är frågan, var det 210 000, 375 000, 533 000, 602 000 eller 747 000?
Ja, det är ju nästan hela befolkningen de sista två. Ja. Vad bor det en 4? Ja, men vad bor det 4-5 miljoner i Norge, va? Det är ju extremt. Men jag tror nog att det var en himla massa. Jag menar, de drar ju till så mycket folk som helst, inte minst till längdåkningen och sådär. Så att jag säger en 500 000. Vad hade du där? 500?
533 000. Och det är helt rätt, Roberto.
Yes.
Imponerande, måste jag säga. Snyggt. Satan. Och du körde lite uteslutningsmetoden där. Försökte...
Ja, alltså det Garmisch liksom. Vem åker till Garmisch-Partenkirchen? På, vad var det? Då var det ju 40-tal.
Ja, 135 000 människor gjorde det.
Ja, det var ju jättemycket i och för sig. Men...
Ja. Du, då har vi 3 av 4 då.
Mm.
Och vi går in på nästa fråga.
Jag ville slå förra veckan, då hade jag bara 3 tror jag.
Ja.
Ja, shoot.
HV71 spelar i Kinnarps arena. Vad hette ishallen tidigare?
Oj, får jag alternativen så kanske jag kommer på det.
Kempehallen eller Kempehallen, Vätterhallen, Rocklundahallen eller Rosenlundshallen?
Rosenlundshallen. Rocklunda, det är ju... Det är ju Västerås gamla hockeyarena. Där har man ju hängt några gånger.
Just det.
Mm.
Och ditt svar var?
Rosenlundshallen.
Och Rosenlundshallen är rätt!
Yes! Då.
You're on a streak.
Ja, fast jag har bott där, vet du, i ganska mycket på Scandic där. Så okay. Scandic som kanske också vill bli lite sponsorer till oss. så där har man ju hängt... En hel del. Jag har ju varit på mässan den här gången också. Innan de bytte namn på arenan.
Yes, bra Roberto. 4 av 5 blev det idag igen. Du har parkerat det där på 4 av 5 rätt på frågequizen.
Nästan som man tror att jag har typ så här prestationsångest. Att jag aldrig kommer att få 5 av 5.
Nej, exakt. Du har liksom, det är du och Sven Nylander. Du kör. Ni gillar 4.
Ja.
Du får ta dig förbi det där. Du kan få en liten bonusfråga. Den räknas inte i Thailandsresan tyvärr. Men du kan få en extra som du kan kanske klara 5 av 6 då.
Ja, kör då.
Sebastian Coe har tilldelats Knight Commander of the Order of the British Empire för sina insatser.
Ja.
Detta skedde 2006, men redan år 2000 blev han Life Peer. Hur tituleras han därmed sedan dess?
Sir.
Vill du alternativ?
Ja, det var alltså
Sir Sebastian, Commander Coe, Lord Coe eller Knight Sebastian?
Va? Vad är Knight på svenska då?
Knight, ja. Det är väl riddare på svenska.
Jaha. Ja, herregud, det var svårt alltså. Jag har ingen aning, alltså jag måste ju chansa här. Men vad hade du för alternativ, sa jag? Han är ju Coe, som ju för övrigt var ju en av världens bästa friidrottare, skulle jag säga. Han vann ju 2 stycken OS-guld. Han hade ju hårda fighter med Steve Ovett, som ju vann OS något av den där 80-84, och Coe var ju 2:a då.
Och just det.
Så småningom så blev ju han också, han blev ju, det var ju han som var över kucku för olympiska spelen i London 2012. Och nu sitter han ju i friidrottsförbundets högsta stol, så att säga. Och
just det.
Får ju slita som fan där med all dopingskit som har varit i friidrotten de senaste åren. Hur som helst, vad hade du för alternativ? Ta dem igen lite snabbt.
Ja, vi kör dem igen. Då har vi alltså, var det Knight Sebastian? Var det Lord Coe? Var det Commander Coe? Eller var det Sir Sebastian?
Nej, Sir blir lite för fjösigt där, tror jag. Så att jag säger Knight.
Säger du Knight Sebastian?
Var det fel?
Va?
Ja.
Det är fel. Det var Lord Coe.
Nej.
Jo, det är han och... Jag tänkte ge dig en ledtråd att det var han hade ett smeknamn som man brukar titulera en dansk fotbollsspelare.
Jaha.
Du vet vem det är då?
Nej.
Lord Bentner. Niklas Bentner, han har ju blivit så här viral på sociala medier där många kallar honom Lord Bentner.
Ja, fy fan.
För att han inte riktigt lever upp till förväntningarna som en lord gör.
Nej. Ha.
Ja, så kan det gå, Roberto.
Så är det, men 4 av 5 då stannar vi vid. Vi skiter,
vi skiter den här sista, vi kör 4 av 5.
Precis. Ha.
Bra, vi ska gå in på hockey. Det är ju slutspel och semifinaler. HV71 mot Malmö.
Ja, det blev ju klart. Malmö slog ut Växjö, seriesegrarna. Det var ju en liten överraskning för många att Malmö skulle gå så långt, som inte har varit i, har gått så långt som till semifinal sedan 2001. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Men nu är de där och jag tror nog att HV71 som de kommer få möta nu då i semifinalen kanske är lite nervösa. Malmö har ju spelat bra här nu och slår ju ut seriesegrarna. Så det är klart att de har ju förmodligen en väldigt, väldigt fin form som kanske kommer att hålla i sig någon vecka till. Det är ju väldigt intensivt när slutspelet drar igång liksom, med de här bästa av 7 matcherna. Nu HV71 har ju kunnat träna lite, liksom tränat de senaste dagarna istället för att spela intensiva matcher. Men vi får se hur de kommer att svara mot Malmö så småningom. Men sen lever ju de övriga kvartsfinalerna lever ju fortfarande. Och Brynäs hade ju en jättemöjlighet mot Linköping men sumpade den på bortaplan. Och Linköping håller ju kvar i den, hänger kvar liksom i den kvartsfinalen. Och sen så lyckades ju Frölunda kvittera också mot Skellefteå. Så det blir en avgörande match där också. Så det blir ju spännande att se vilka två lag från de två kvartsfinalerna som går vidare till semifinal. Så att SM-slutspelet i hockey är helvilt och det är full fart där. Vi kommer väl återkomma så småningom till lite fler matcher antar jag mot slutet av, till och med när vi vet vilka som blir svenska mästare i år.
Ja, precis. Mm.
Vi pratade ju med Lasse Granqvist förra veckan. Han hade ju liksom ingen aning vilka som kommer att gå till semifinal och vilka som ska gå till final. Sådär. Och jag menar, han följde ju hockeyn så intensivt, men han förstod liksom att det skulle bli väldigt, att det kanske kommer att komma någon överraskning då. Och något överraskande är ju förstås att Malmö lyckades slå ut Växjö. Ja, kul för Malmö, super för Växjö.
Ska jag ge ett tips på vem som kommer vinna?
Ja.
HV71.
Ja.
Tror jag kommer vinna.
Ja. I gamla Rosenlundshallen då?
Exakt. Före detta Rosenlundshallen.
Ja.
Du, det är lite slaget om Siljan också när Mora möter Leksand.
Herregud, vet du. En annan som bor i Dalarna. Det är ju helt vilt alltså.
Är det så?
Ja, men det är så många som pratar om det här. Det är så många som pratar om det här. Och på Dalarnas tidningar, de direkt sänder varje dag någonting från den här fighten som är mellan Leksand och Mora. Rivalerna liksom. Och där är det ju bara vinna eller försvinna. Det är ju tuffa puckar alltså.
2-1 i matcher.
Ja, 2-1 i matcher. Och det är lite speciella kan man väl ändå säga att det är att av de tre första matcherna så har det bara blivit borta segrar. Först var ju Mora, Leksand och vann. Och då vann de ju stort. Och då tänkte nog många att fasen, det här kommer ju gå åt helvete för Leksand. Men sen så vände ju Leksand på steken och lyckades vända i Mora. Och nu var de ju senast i Leksand igen och då vann Mora borta. Och ikväll när vi spelar in den här podden ska se om jag kan trycka in resultatet på något jäkla vänster i efterhand när vi ändå liksom ska redigera poddavsnittet så kanske vi kan få in matchresultatet där. För det är ju bäst av 7 där också så det blir ju inte liksom avgörande ikväll inte, men kan ändå vara kul att få med det när vi ändå pratar om det.
Ja, så blir det rykande färskt till att podden läggs upp på ikväll eller tidigt imorgon bitti, onsdag. Bra, vi lämnar hockeyn och vi går på cykel.
Oh,
vad har skett där?
Ja, det händer ju massa saker hela tiden. Säsongen är ju full gång och just nu på Eurosport så går ju Depannes 3-dagars. Och spännande tävling förstås. Till mångt och mycket en uppladdningstävling för vad som kommer på söndag, nämligen Flandern runt. Det är det andra monumentet. De kallas ju monument, 5 stycken cykeltävlingar. Och vi hade ju Milano Sanremo för ett par veckor sedan och nu är det Flandern runt som gäller. Anders Adamsson och jag ska kommentera på Eurosport 1, direkt sänt från klockan 13:45 på söndag. Och det är ju en av de mest spektakulära tävlingarna. Det, vi ser väldigt mycket fram.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mot 18 stycken branta, mer eller mindre branta klättringar. En del av dem också med pavé, alltså gatsten, som kanske inte sitter helt hundraprocentigt utan är lite sådär, nästan, på vissa ställen ser det nästan ut som de bara kastat den här gatstenen med en leråker och så har de gjort en väg av det. Så det blir en kul sändning att kommentera. Så det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli jättekul. Och där har vi ju också, alltså det är ju bara World Tour-lag och ett av World Tour-lagen är ju Team Sky. Och varför nämner jag dem? Är det för att de är de stora favoriterna? Nja, kanske inte. Men jag är ju lite kompis med Henrik Orre, en norsk kille som bor i Stockholm och som är kock i Team Sky. Och vi tänkte att när vi är på gång med Flandern runt så kan det ju vara på sin plats och kanske ha med en kock från cykelvärlden som berättar hur går det till egentligen. Vad äter Chris Froome helst till frukost? Och vad äter man till frukost överhuvudtaget? De har ju så här rullande kök, vet du, som är helt sjukt. Alltså, deras kök i Sky-stallet, det är ju som värsta lyxrestaurangen. Det är ju det rikaste stallet och de har ju sådana resurser. Alltså. Så Orre, han trivs som fisken i vattnet när han ska åka och laga käk till de här cyklisterna. Så de äter till och med i sin trailer, Sky. De har inte ens bord liksom inne på hotellet, utan de går till trailern och käkar lunch. Eller lunch sitter de oftast på cykeln, utan frukost och middag.
Okej.
Så det kan ju vara lite roligt att höra.
Sen kul att få det perspektivet.
Ja, precis. Va? Och Henrik själv kommer ju från en cykelfamilj. Så att det finns ju en koppling förutom att han är kock i ett cykellag. Så det ska vi prata om.
Ja.
Och honom har vi med i en intervjun här efteråt.
Just det. Mm. Och du har också träffat Ulrika Smith Svenstedt som är marknadschef på Vätternrundan. Och det var lite news därifrån.
You bet. Det var ju Sweden Bike Expo i helgen i Stockholm på Älvsjömässan. Och det är ju en cykelmässa då förstås. Och där så avtäckte de en jättehäftig monter som hade byggt upp där Vätternrundan. Och de kom med den stora nyheten att de kommer liksom att utvidga sitt engagemang inom cykelsporten på alla fronter. Alltså alla fronter. För nu Vätternrundan är ju mest förknippad. Nu har de med mountainbike-tävling eller mountainbike-lopp. Och den ligger också liksom under Vätternveckan där vi har halvvätten, vi har tjejvätten, vi har minivätten och sen stora Vätternrundan. Och dessutom går ju ett elitlopp på landsväg som jag är speaker på. Och hur som helst så avslöjar de just det jag redan visste i och för sig. Men det är någonting som heter Vättern Bike Games. Och det kommer att gå i oktober månad, 6-8 oktober. Och det har jag snackat med Ulrika om. Hon var ju helt i extas för det här förstås. Att få liksom äntligen droppa den här nyheten. För de har ju hållit på det ganska länge då. Så det kommer bli väldigt, väldigt kul. Och nu får vi höra själva vad det är som hon berättar om detta. Och vi börjar ju då, när vi avslutar den här podden, med den intervjun. Och sen så fortsätter vi direkt efter med Orres intervju, Henrik Orre.
Perfekt. Ska vi göra det nu då, Roberto? Att vi börjar lyssna till Ulrikas intervju och sen går vi direkt därefter till Henrik Orres intervju.
Ja.
Så får vi tacka för idag helt enkelt.
Ja, är du nöjd eller?
Jag känner mig jättenöjd.
Ja, vad kul.
Nu ska jag gå och steka hamburgare.
Ska du?
Ja.
Ja, är det pappas tur att laga mat nu?
Yes.
Ja, precis.
Nu har jag två hungriga tjejer här som ska äta. Och de valde hamburgare, de fick välja. Så att, det är det som står på menyn idag.
Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Säg att du inom dig bär bara kärlekens röst.
Jesper. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj.
Jesper.
Det låter för jävligt, Roberto.
Puss.
Tack för idag, Roberto.
Vi hörs.
Tack alla som har lyssnat.
Hej då.
Hej då. Arrivederci.
Ja då, här sitter jag nu med Ulrika Smith-Svenstedt från Vätternrundan. Vad har du för titel?
Jag är marknadschef på Vätternrundan.
Ja. Du Ulrika, Vätternrundan, gigantiskt evenemang. Jag ska köra i år.
Vi har hört det och det gillar vi.
För första gången.
Ja, det är faktiskt inte klokt.
Ja.
Det var på tiden.
Det var på tiden. Du vet, jag är 50 plus. Så jag kände så här, fasen, ska jag köra Vätternrundan någon gång så är det nu dags alltså.
Det är dags.
Ja.
Vi har väntat på det.
Samtidigt så finns det de som är betydligt äldre med som kör, eller hur?
Det finns veteraner och de är riktigt gamla, en del av dem.
Ja, eller i alla fall lite äldre.
Okej då, lite äldre.
Men du, vi vet ju att målgruppen i Vätternrundan, Vätternrundan som är 30 mil långt, har ju liksom firat en massa jubileum. Hur många cyklister har kört Vätternrundan? Totalt har du det i huvudet?
Ja, vi har väl ungefär 600 000 varv runt Vättern har cyklats.
Ja, det är helt...
Gånger ungefär 23 000, så det är ett gäng.
Ja, häftigt. Och, men det är liksom, det är klart att man är ju kanske uppemot 30-35 är den vanligaste målgruppen upp till.
Ja, vi brukar säga 35-55 och sen uppåt är väl den stora målgruppen.
Ja. Sen finns ju för sig, för ungdomar finns ju minivetten.
Absolut.
De är de allra minsta.
Ja, de allra minsta. Och sen förra året så återlanserade vi MTB-vetten och då täckte vi glappet för de ungdomarna som då förut inte hade något lopp för.
Mm.
Så nu har vi någonting för alla.
Ja. Men man måste även se framtiden an. Och på Sweden Bike Expo så lanserar ju ni en helt ny företeelse egentligen som ligger under Vätternrundan. Vad heter den?
Den heter Vättern Bike Games.
Mm. Och det blir en hel helg och den blir helt utanför Vätternrundans vecka.
Ja, ja. Den kommer ske den 6-8 oktober och kommer vara ett helhelgsevenemang.
Mm. Häftigt.
Riktigt coolt.
För det, liksom, det känns ju som att då når ni liksom alla. Kan du berätta lite vad som ingår i Vätten Bike Games?
Ja, vi kan väl säga att det kommer bli en arenatävling. Och det är ju en stor nyhet för oss att faktiskt ha en egen arena att vara på.
Mm.
Vi kommer ha allting från cykelcross till cross country, ungdom till elit.
Mm.
Det kommer bli mycket tävlingar. Vi kommer ha trial. Vi kommer ha Slopestyle SM, lagtävling 8 timmars. Man kan ta med företagsgänget, kompisgänget. Det kommer bli en späckad helg både för deltagare och även för alla som bor runt omkring i Östergötland. Mm. Och resten av Sverige för den delen.
Och det blir ju som sagt en helt ny arena. Var ligger den här någonstans?
Dunteberget. I Motala, en fantastisk arena som har en jättebra grund.
Mm.
Bland annat där Piraterna har sin hemmavist.
Mm.
Och ja, mycket motorsport är ju där idag.
Det är Speedway.
Speedway, yes.
Som jag gillar hur du sa trial.
Trial, ja. Trial. Det blir ju så när man är lite halvamerikan. Vet du.
Ja, det är det. Men du, när du säger det här med halvamerikan, det har väl ingenting med Vätten Bike Games att göra. Men vad har du gjort i USA?
Jag är gammal längdskidåkare, så jag åkte för Utah University Ski Team där borta.
Ja, okay.
Och fick med mig en amerikan hem på köpet.
Jaha.
Ja, så kan det
trevligt.
Gå.
Vad kul. Trivs han bra?
Absolut. 21 år, det får man väl säga.
Men det här blir ju liksom, det här är ju verkligen en stor grej, känns det som. Hur tror ni liksom, vad har ni för målsättning med det? Är det liksom närheten, eller försöker ni få hela Sverige att knyta an till det här liksom mixen av alla möjliga cyklar och cykelföreteelser? Ja.
Alltså vi har en vision att leda cykling inom Sverige. Mm. Och det här är ju ett stort steg på ett led mot den visionen. Mm. Vi vill gå i bräschen för Cykelsverige. Vi vill hitta en arena där vi kan nå fler cykelgrenar. Mm. Om man tittar bara på Slopestyle SM, så kommer vi ha världskända cyklister som är med och bygger de här banorna. Mm. Så att det här är riktigt, riktigt, riktigt häftigt. Mm. Vi vill nå en yngre målgrupp. Vi vill kanske nå en målgrupp som kanske idag inte än har en relation till Vätternrundan. Få lite buzz och även vara lite framåt.
Mm. Häftigt. Och så småningom kanske de kör Vätternrundan.
Det är ju tanken. Mm. Vi vill ju att vårat hjärta, våra Vätternrundan helgen i juni, är ju, vi kommer ju fortsätta att jobba med det full fart framåt och utveckla hela tiden. Det här är ju som sagt för att nå en liten målgrupp som ändå kanske inte riktigt är här. Och även addera tävling, som också är ett efterfrågat hos många av våra cyklister.
Mm. Fan vad roligt.
Ja, det känns fantastiskt kul.
Får jag komma?
Vi vet ju att du ska komma. Så det är väl fantastiskt bra.
Vilken skitdum fråga.
Ja, det var ju korkat av dig. Smart av mig.
Jag är jättesmart. Ulrika, tack så jättemycket. Lycka till med jobbet. Men först kör vi ju Vätternrundan, va?
Ja, och sen 6-8 oktober. Missa inte det. Anmälan öppnar 1 maj.
Ja, får man testa Speedway?
Nej, det får du faktiskt inte. Vi ska hålla oss till cykel nu.
Ja, det är bra. Underbart. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tackar.
Hej.
Nu så har vi en riktig chef med oss. Inte en chef, utan en chef. Nämligen Henrik Orre. Välkommen till podden.
Tack så mycket. Vad kul att få vara med.
Ja, vad spännande att du är med överhuvudtaget. Och att du har tid, för att du har ju intensiva veckor, kan man säga. Det handlar ju dels om, vilket vi redan har pratat om i podden, om det är att du är ju kock i Team Sky, världens rikaste cykellag. Och dessutom så har du ju massa annat kneg. Och någonting som vi inte tog upp i podden, men som jag tänkte jag skulle ta upp med dig här nu, det är ju att nu har du släppt din andra bok, din andra kokbok.
Ja, exakt. Ja. Den kommer nu i dagarna. Ja. Och det är ett projekt vi har hållit på med nu i det senaste året och försöker följa upp då den första boken vi gjorde som heter Velochef, mat för träning och tävling. Mm. Och nu heter den Velochef i Europa, 17 turer, 80 recept.
Fantastiskt. Mm. Och du jobbar ju mycket med recepten förstås och sådär, men det är ju mycket bilderna också, va, som är otroligt inbjudande. Ja,
självklart, det är en stor del av hela, om man ska lyckas med på någonstans och sälja en bok nu för tiden när allt ska vara digitalt och man går lite mot strömmen och mot vinden och gör en bok på det sättet som vi gör, så måste man ju vara väldigt noga med det man lagar, såklart. Men även nu har vi varit på resor till fyra stycken kända cykeldestinationer och liksom försökt fånga personer, livet, maten, kulturen, vägen, alltihopa som vi har satt ihop nu till en fantastisk bok, tycker jag, såklart. Mm. Och det är ett arbete som tar väldigt lång tid.
Ja, och det här är ju ingenting som du hinner göra, antar jag, under de gångerna du är ute på cykeltävlingar, utan det här är ett projekt för sig.
Exakt, det här måste man göra mellan alla de 160 dagarna jag har varit ute de senaste åren med Sky då, så att det är ytterligare, har vi ju rest för att göra den här boken, så det blev ju inte kanske lika populärt hemma när man sa att man skulle lägga på ytterligare 20-30 dagar för att göra en bok. Ja. Men så blev det.
Ja. Men du, vad får du mest inspiration ifrån då? De här resorna förstås inspirerar säkert en hel del, men vilket kök liksom inspirerar dig mest och som du är mest intresserad av?
Ja, det är svårt att så peka exakt på något så här specifikt egentligen. Jag inspireras väldigt mycket av stället man är på och råvarorna, människorna, liksom hela kulturen som man upplever på de olika platserna vi reser till. Sen om det är i Italien, Frankrike, Sverige eller Norge eller vad som helst, det spelar egentligen inte så stor roll. Det är mer hel, men det som träffar en, de personliga mötena, råvarorna som fångas varje dag och hela den här historien som man ofta träffar på när man är ute och möter människor, det är sånt som jag inspireras väldigt mycket av och kan ta med mig in i matlagningen, mer än just själva landet.
Ja. Men du, om vi börjar om från början då lite grann när det gäller familjen Orre, för det är ju en riktig cykelfamilj. Din pappa var ju fantastiskt duktig, en cyklist, deltog ju i världsmästerskap, var med i 2 olympiska spel och körde lagtempot. Där vet jag, 5:a var hon 1972 på olympiska 4, spel.
Faktiskt.
Ja, till och med 4 kanske. Och, men Magne
den
var ju...
Två punkteringar från det där bronset har man fått höra.
Ja, den kanske jag har fått ganska många gånger. Kanske därför du sprang in i kök och började laga mat sen, för att du inte orkade höra det där. Men hur som helst, så han var ju med till och med, han vann väl Solreloppet tror jag också i Sverige i slutet på 70-talet. Och sen så småningom så blev han ju tränare. Din egna karriär då, vad blev det av den?
Den blev aldrig cykelkarriär, det var aldrig något mål för mig. Men jag växte ju upp i cyklingen, för att varenda helg på 80-talet, så när knappt någon drev med cykling i Norge i alla fall, så åkte ju, var ju pappa och brorsan med. Och vi åkte ju varenda helg på somrarna, åkte vi på cykeltävlingar. Och då hängde man ju med alla de som senare skulle bli någonting, och framförallt Tor Husovd också. Han nästan lekte man i sandlåda med på den här tiden. Så att jag kommer ihåg Tor från han var 10 år gammal. Så att man har ju varit med i själva miljön, men aldrig tävlat själv, aldrig haft intresset. Men nu på senare år så har jag liksom börjat, för att jag tycker det är roligt att cykla för att hålla mig själv i form lite grann.
Och du är noga med vad du cyklar på. Du tar inte vilken hoj som helst, har sett.
Tycker du?
Va? Berätta vad det är för cykel du kör på.
Jo då, nej, men det är ett intresse man har. Och de flesta killar gillar ju utrustning. Och har man möjligheterna. Nu har man lyckats att få lite... Jobbet i Sky har ju öppnat väldigt många dörrar till väldigt många... små och stora tillverkare av cyklar, som man har haft tur att få träffa fina producenter och få tillgång till fantastiskt material till goda priser. Så att, det kanske, det är lite som följer med i jobbet kanske.
Ja, men Pinarello vet du ju. Men sen
ja,
då?
Ja, det har jag. Ja, en Pinarello F8 har jag. Och sen har jag en då Passoni som är handbyggda titancyklar ifrån precis utanför Milano.
Ja.
Som jag skriver om, jag har med dem i min första bok, som jag tyckte det var oerhört fascinerande att åka ner till deras lilla fabrik och träffa dem och prata lite hur de jobbar. Det är faktiskt väldigt mycket av det som kunde inspirera mig sen till matlagningen. De tänker ju närproducerat på sitt sätt. De vill gärna ha komponenter som är italienska. De jobbar med Cinelli som också är nära Milano. Så här. Så de tänker på samma sätt som man kan göra mat. Så det resulterade i att vi byggde en ganska speciell cykel utifrån det. Med tema lite från boken. Då, så att det är lite inslag av märken och grejer från boken som är med där, som vi gjorde som ett samarbete. Så att, det är en väldigt, den hänger väldigt högt, den där cykeln. Så att, det är så att man aldrig kommer göra av med. Så att det är roligt.
Häftigt. Och jag vet, ni som vill se hur en sån cykel ser ut, ni kan ju kika på Giro Extra så småningom. För då brukar ju Juan Antonio Flecha ut och testa framförallt när det är berg. Han kör på en Passoni. Så ni får se vilken kanoncykel det är. Giro Extra, det är ju för övrigt det bäst att säga det till våra poddlyssnare. Jag som kommenterar Italien runt, så har man sådär ett litet förprogram och ett efterprogram till sändningarna. Och det är ju framförallt i förprogrammen som vi får se de här rektrampningarna av Juan Antonio Flecha. Hur som helst, vi pratar ju om liksom att du aldrig blev passionerad tävlingscyklist i alla fall.
Nej.
Men hur kom du in i cykelsporten till slut?
Ja, till slut så kom jag in i det. Det var 2000. Jag hade ju varit väldigt länge och jobbat på goda restauranger i Stockholm. Mm. Bland annat Mattias Dahlgren som jag var köksmästare på under flera år, som på den tiden hade två stjärnor i Michelin-guiden och var rankat väldigt, väldigt högt i inte bara Sverige men hela Europa och världen. Mm. Och 2010 så blev Thor Hushovd världsmästare, vilket betydde att Norska cykelförbundet helt plötsligt blev attraktiva på sponsormarknaden. De fick mycket, mycket mer pengar och före VM 2011 så blev jag tillfrågad av Steffen Kjærgaard som är en gammal vän till, som pappa tränade under 80-talet och en gammal vän till familjen som då var förbundskapten i Norge. Och han undrade först om jag kände någon som hade möjlighet att ta jobbet att laga mat för cyklisterna under VM.
Han undrade om du kände en kock.
Exakt, han ställde faktiskt inte frågan till mig, men han undrade om jag kände någon som ville ta det arbete. Och så sa jag faktiskt att då hade jag börjat tänka lite andra tankar, att nej, men jag är nog rätt man att göra det, jag tar på mig det jobbet. Och så åkte vi ner till, vi var i Belgien på ett förträningsläger och laddade upp inför VM i Köpenhamn 2011. Och jag tyckte det var kanonroligt, och feedbacken jag fick från de cyklisterna som var med också var jättebra. Så att jag tyckte verkligen att det här kunde kanske bli någonting. Jag hade bestämt mig för att lägga ner och jobba på de här restaurangerna, för jag tyckte att nu var det dags att göra något annat. Och ja, så rullade på, så gjorde jag det först 2011 och sen även 2012. Då blev det både OS och VM samma året och fortsatte med det. Och så kände jag väl att det var ju då Sky började bli bra på riktigt liksom. De hade lanserats 2010, hade en katastrofsäsong till början med första året. 2011 gick det bättre och sen 2012 så vann de ju touren och jag gillade deras stil liksom, hela laget och grejen, och Wiggins framförallt just då. Och sen i och med att Edvald, jag blev lite god vän med Edvald Boasson Hagen, så frågade jag honom om han kunde hjälpa mig och få ett ben in någonstans i Sky. Och det gjorde han. Så januari 2013 så åkte jag ner och var med den kocken de hade då på under träningslägret på Mallorca, som vi alltid är på samma stället. Och var där i en dryg vecka och körde allt vad jag kunde i köket. Och när jag skulle åka därifrån så undrade de att programmet för han kocken de hade började bli så stort att han kunde inte täcka hela säsongen. Så de undrade om jag hade tid och möjlighet att ta en 30-40 dagar för dem. Och jag sa självklart, det var bara att säga ja på en gång. Mm. Och utifrån det så har det bara växt och växt. Och de 30-40 första året blev till 90 året efter, och sen två senaste åren har blivit 150-60. Så att, ja.
Men vilken grej, mycket. Vilken resa du har gjort där med cyklingen. Det var ju fantastiskt kul att höra. Men du Henrik, jag tänker på, för jag pratade lite grann i podden om det här otroliga köket. Förra året under Tour de France så skickade du en bild till mig varje dag som jag la ut på min Instagram, och det var ju jäkligt roligt. Det var ju lite allt möjligt, bland annat från den här nya köket, alltså den här trailen där cyklisten inte bara kommer att hämta mat, eller att du gör maten och går ut till cyklisterna som många andra lag gör, utan det faktum att ni har så stort där inne att cyklisterna till och med kan... Har du varit med liksom och utformat den där trailen, eller har de lagt ut det på någon annan?
Nej, faktiskt, historien om den där, det är faktiskt den härstammar kan man säga från 2011. Det gamla, vad heter det, Leopard Trek-teamet. De fick den byggd, men när det laget helt plötsligt gick på konkursen så blev den här lastbilen aldrig betald för. Vad hette han? Flavio Becca, va? Han gjorde för den. Han gjorde aldrig upp räkningen, så den användes bara under ett enda lopp det där året det laget bestod. Det var Tour de France 2011.
Ja, okej. Okay.
Och sen åkte den då, blev den tatt i förvaring av olika tullmyndigheter och grejer. Och till slut så kom den ut för salu. Och då köpte vi den då 2015 var det väl. Till ett väldigt, väldigt bra pris. För då den var nästan sprojlans ny, men den var ju inte använt och hade bara stått. Så det var bara folk som ville till slut ha tillbaka pengar för den.
Mm.
Och då fick vi köpa den, bygga om den lite grann, gjorde den, lackade den i våra färger och gjorde den till våran grej. Så att det blev väldigt, väldigt snabbt en väldigt omtyckt grej, inte bara för cyklisterna såklart, men för hela laget så fungerar den som ett samlingspunkt där alla kommer och tar en kaffe, alla kan komma och hänga liksom och vara där inne och njuta av att vi har den.
Nej, det är ju skithäftigt. Det har verkligen gått framåt kan man väl säga. Det började ju egentligen med kockar i olika lag. Började ju med att de hörde av sig till hotellen att få använda, liksom vara med och laga maten med de befintliga kockarna, till att så småningom ha ganska små lastbilar när man hade ett kök där man kunde göra själv, till det här nu. Det är ju ytterligare ett steg. Det är ju häftigt. Men du, givetvis när du ändå är kock för till exempel Chris Froome och Graham Thomas och alla de här stora stjärnorna i Sky-stallet. Ja. Är det någon som har så här skitkonstig liksom matkultur som den fortfarande lever i? Eller får du frijula själv rätt mycket där?
Ja, jag vet inte om jag ska ta några exempel. Men, ja, jag ska säga någon som inte gillar liksom tidens utveckling och hur ofta man tänker mat. Det gäller egentligen den här personen generellt. Det är ju Vasil Kirienka.
Ja. En av favoriterna, vitryssen.
Vitryssen Vasil Kirienka. Han gillar ju i princip allt som det var för 20 år sedan. När det kommer till mat, utrustning, däcktryck, alltihopa egentligen. Det finns bara ett läge.
Ja. Men du, om vi tar frukosten, hur brukar den se ut? Vad brukar du, säg några saker som du bjuder dem på under Tour de France.
Den ser ju ganska likadan ut varje dag faktiskt. Vi fokuserar på att ha en trevlig blandning av, det ska finnas rikligt med kolhydrater och det ska finnas proteiner också. Så att det görs alltid, vi gör alltid koka havregröt, gör en egen god havregröt som vi smaksätter med lite banan och lite kokosolja för att göra den lite berikad.
Mm.
Och så gör vi omeletter vi till varje individuell, liksom får beställa varsin omelett hur de vill ha det, kokat efter deras preferenser. Vi gör smoothies varje morgon på bär och olika banan och sådär, så att även tänka på kolhydrater även där. Och så kan det ofta vara bjuda på lite som en liten belöning ibland, så kör vi bananpannkakor. Det är väldigt uppskattat på morgonen. Nystekta pannkakor. Och sen så finns det ju alltid lite hemgjort bröd och sylt och marmelad och de här vanliga grejerna. Så att det skiljer sig egentligen inte så här jättemycket från vad en vanlig människa vill ha haft till sin frukost. Bara att mängderna som skiljer sig, de äter väldigt mycket mer än vad du och jag vill ha gjort till frukost förmodligen.
Och oftast blir det inte någon lunch om inte det är någon väldigt speciell etapp. Men middagen då, hur ser den ut? Alltså vad väljer du från dag till dag?
Ja, där jobbar vi då i alla fall i vårt lag utifrån. På ett etapplopp så kollar vi på helheten. Då kollar vi dag för dag. Hur ser dagens etapp ut? Och då bygger vi våran... och då har vi delat in den i lite olika kategorier, om det är flat, rolling, hilly eller climbing sådär. Och då sätts liksom måltiden ihop med hur dagen efter ser ut. Om man vet att imorgon är det en fruktansvärt etapp där de ska köra berg upp och ner hela dagen och konkurrera gärna i 5-6 timmar. Mm. Ja, då måste vi kolhydratsladda. Det är ju liksom ingen hemlighet. Det går inte att käka lite kyckling och tro att det kommer funka liksom. Så att det är inte så mycket hemligheter egentligen när vi gör de här grejerna. Det gäller att ladda rikligt för de olika etapperna. Mm. Sen så gör ju vi alla våra måltid serveras i bufféform. Så att varje kväll så finns det 4 olika sorters kolhydrat. Vi har alltid ris, pasta, typ sötpotatis, quinoa eller liknande. Och sen ska det alltid finnas 2 olika sorter med proteiner. Alltid fisk eller kyckling, rött kött eller liknande. Och sen rikligt med härliga färska grönsaker i alla kokta, stekta, rostade tomater, du vet, allt möjligt.
Det låter ju så jäkla lyxigt alltså.
Jag
vill bli cyklist i Sky.
Ja, men vi
bara men för det.
Man kan också tänka på att i och med att det är så viktigt för dem att de inte ska gå tomma under etappen och sådär, så känns det ju för mig så är det viktigt att skapa liksom en förväntning hos de här killarna att när de kommer till bordet så är det så här, de ska se fram emot att äta, det ska vara något som är riktigt gott. Jag måste lägga liksom allt vad jag kan varenda kväll. Och det är med och liksom, vilket då de äter mycket, vilket de måste, som jag igen kan då liksom ta med mig så att de presterar bra liksom. Mm. Det är så enkelt är det.
Känner du dig som en riktigt viktig kugge i det här maskineriet?
Ja, men det är vi ju alla. Jag menar, vi är ju inte bättre än vad man än någon annan, tycker jag inte. Men jag tycker ju nu har jag bara erfarenhet från vårat lag som jag jobbar i, men jag tycker ju alla bidrar ju till att göra cyklisterna bra liksom. Från mekaniker till massörerna, till sportdirektörerna, till köket och kockarna. Allt är lika viktigt nu för tiden, tycker jag.
Mm. Du, det här de har med sig under etapperna då? Är det någonting du gör eller är det någonting som är färdigt?
Nej, där gör vi väldigt mycket själv. Såklart så har vi ju då ett utbud från våran sponsor av de här produkterna. Såklart så har vi har ju allt det här vanliga med gels och färdig bars och dricka och sådär. Men och vara proffscyklist, tävla så mycket som de gör, käka så här mycket produkter som de hela tiden måste för att kunna stå distanser och sånt. Det tror jag det blir fruktansvärt tråkigt om man blir ganska less. Så att då har ju vi under många år jobbat med det som är våra riskakor då, i Team Sky. Som vi gör i köket och där jobbar vi ständigt med. Vi har ett sortiment på kanske, nu är vi uppe en 20 olika smaker då, och smaksättningar på de här som vi till en varje tid rullerar på utifrån preferensen då till de vartenda cyklisterna vi har med på de olika tävlingarna. Mm. Så de har sina preferenser och då säger vi hela tiden till att de finns.
Ja. Du, då kan man säga att min far, vet du, han var ju före sin tid, alltså min pappa var ju, vi har ju haft restaurang, jag vet inte om jag berättar det för dig, men vår familj har ju ofta varit i restaurangbranschen. Det började ju redan på 60-talet och sen flyttade vi till Italien och köpte en restaurang där. Och när vi kom hem och jag fortsatte vara tävlingscyklist här och framförallt när jag var elitcyklist, så kommer jag ihåg Björn Johansson, jag vet inte om du känner honom. Han tog ju OS-brons 1988, lagtempo, och jag och han blev ju lagkompisar och så vidare. Fortfarande idag så nämner han min pappas riskakor som vi fick med oss på tävlingarna. De var fantastiska. Ja, det var häftigt. Så han var lite före sin tid, kan man säga. Än idag verkligen. Så Team Sky, detta rika lag, kör på typ farsans recept av riskakor.
Det tar vi.
Ja,
det tar vi med.
Ja, vad roligt. Ja. Du, din bok, var köper man den? Jag tror att det är många som har blivit sugna nu liksom, när de har hört vårat snack här.
Ja. Adlibris kan man gå in enklast. Den finns ju i hela Sverige. Så, och annars så finns den på de flesta cykelaffärerna, i alla fall i Stockholm. Även Malmö ska den finnas. Så, och på lite andra utvalda småaffärer runt om i landet.
Ja.
Tyvärr så finns den inte i de flesta bokhandlarna. Det är en helt annan story. Men Adlibris på nätet skulle jag vilja rekommendera de flesta gå in och köpa den på.
Kommer du ihåg att jag skickade en bild till dig förresten? För jag har ju skrivit förordet till den där boken. Ja. Den första boken, bäst att säga. Men, eller förordet, jag vet inte. Det var, det var någonting i alla fall jag skrev. Hur som helst, så, om man bor uppe i Sälen någonstans. Så rondellen där vid Tandådalen. Så är det en affär, det är pizzeria. Och där inne är det en jättefin butik som säljer lite allt möjligt jäkligt häftigt. Som jag köpte en massa julklappar nu när jag var där senast. Där finns den också. Så vet ni det.
Ja.
Ja, och häftigt.
Och så finns det ju även den engelska har ju måste säga det. Den engelska har ju nått typ nästan hela världen nu och då får man ju bilder från folk som har köpt den i långt ner i Asien och då blir man ju det är ju så här, nästan man inte tror att sånt kan hända men det sånt är otroligt häftigt. Ja. Och uppskattas.
Men så där går det vet du när norrmän flyttar till Sverige. Det brukar gå väldigt bra.
Det är så.
Men du, alla de där pallarna jag såg häromdagen på en bild. Var står de?
Vad sa du?
Var står de någonstans?
Ja, de står, det är väldigt...
Är det ditt garage?
Nej, de oglamorösa. De står i ett Shurgard-förråd i Rissne.
Ja, vad härligt. Inte så långt från min syrra då.
Ja, exakt.
Henrik. Fan, det var trevligt. Du förresten, vad gillar Chris Froome mest att äta?
Chris Froome gillar, han är ganska förtjust i det asiatiska köket som är, om det är starkt och har mycket, mycket smak, det tycker han är väldigt gott. Mm. Och så här, curry till exempel och så här. Ibland så gör jag någon så här kycklinggryta och sånt som jag har mycket smak och kan vara kokos och chili och lime, ingefär, koriander, hela det här. Det uppskattar han väldigt mycket. Generellt är alla engelsmännen här är väldigt, de engelska killarna är väldigt förtjusta i mat som är lite tricky i motsättning till spanjorerna. De blir ju rädda som så fort det är en halv chili någonting då bara nej.
De vill bara ha paella.
Typ faktiskt. Så man måste hela tiden också tänka på vilka man har med sig för att där får man hitta en balans för det är skillnad på vad såklart avhängig av vilka kulturer de är ifrån så är det skillnad på vad jag lagar till dem faktiskt.
Och så måste du givetvis ha parmesanost till Lea Viviani och Cataldo va?
Självklart.
Annars överlever ju inte dem.
De klarar sig inte.
Jag kommer ihåg alltså, när vi höll på med Postgirot Open en gång i tiden. Vet du? Som för övrigt var just en norrman som vann den allra sista upplagan. Kurt Arsle Alvesen. Ja. Hur som helst så liksom, vi alla italienska bord, de italienska lagen, så kom de ju alltid med egen parmesan. Det liksom saknades aldrig. Och var det så att det inte var mat som parmesan passade till så käkade de en liten bit parmesan eftermiddag. Liksom. Som en liten efterrätt.
Ja.
Det fick aldrig saknas.
Det är jätteroligt nu med vi har ju vårat Gianni Moscon, vet du. Han kommer ju från, hans familj är äppelodlare och är tydligen en av de största äppelodlarna i hela Italien. Just. Jag tycker det är jätteroligt att prata med dig om honom. Han är väldigt, väldigt passionerad i familjens liksom, att det är en stolt familj och det är äppeltradition, så det är jätteroligt.
Vad kul. Gianni Moscon, det namnet ska vi, om ni inte har hört någon gång, om ni nu är lite cykelintresserade.
Det tror jag ni ska lägga på minnet.
Ja då, det där kommer att bli något. Henrik,
ja.
Tack så jättemycket för att du vill vara med i Solo Sport med Vacki heter den här podden. Så tack vet själv. Du det, får du tanka ner alla avsnitt, de är helt otroliga. Typ.
Hell. Ja, det tror jag det. Vad roligt.
Ha det så bra, så hörs vi.
Tack.
Lycka till med allt. Hej då.
Tack.
Och så sa vi i podden att vi eventuellt skulle komma tillbaka med lite resultat. Mora slog i Leksand med 4-1 och tar ledningen därmed med 3-1 i matcher. Och Brynäs har tagit sig till semifinal efter en betryggande 6-0-ledning. Jag såg på en tv-bilder att Rolf Lassgård i alla fall var jäkligt glad. Och så har man ju suttit och kollat på Sverige mot Portugal. På Madeira i Cristiano Ronaldos hemstad Funchal så tog ju Portugal ledningen med 2-0. Men det nya svenska laget smaskade till dem ordentligt och vann andra halvlek med 3-0. Seger till Sverige med 3-2. Stor matchvinnare, Viktor Claesson. Vilken match han gjorde, Värnamo-sonen.